nu har vi, Jenny, gjort vårt experiment med att enbart tala svenska i huvudstadsregionen under några veckor. Hur känns det för dig?
Det känns fortfarande nervöst ibland. Och jag måste erkänna att jag inte hela tiden har talat bara svenska.
Okej. Okay.
Men jag har försökt och ofta lyckats väl.
Mm. Vi ska diskutera det här, för jag är, som vi finlandssvenskar säger nu för tiden, confused, but on a higher level. Veckans publikfråga handlar idag om bussar och närmare bestämt om ordet dösa som används i huvudstadsregionen både på svenska och finska. Varför säger vi egentligen dösa om bussar? Det ska vi försöka reda ut i slutet på det här avsnittet. Men nu ska vi alltså diskutera igen i vårt experiment. Vi har försökt tala svenska i huvudstadsregionen under några veckor. Jag i Kyrkslätt och i Helsingfors och... Ja, varifrån kommer dina exempel?
Jag bor i Vanda, i Dickursbylen, Sandkulla. Och där skulle jag säga att det nu inte alltid går så där jättebra.
Nej.
Det är typ 3% av invånarna som är i Vanda som är svenskspråkiga. Och det vet vi ju att det, särskilt de yngre årskurserna, yngre kullar talar sämre svenska. Mm. Vill man liksom få napp så har man större chanser med en äldre person. Mm. Och de här liksom parametrarna, vad som ska stämma för att man ska våga tala svenska, är många. Och jag tycker att det bygger till en del på fördomar. Och det är alltid bra när ens fördomar kommer på skam. Mm. Men jag tycker att det här är en jätteviktig sak att diskutera. Men jag till exempel, jag går i min närbutik med mina barn, så att de som jobbar där vet att jag talar svenska.
Ja.
De som jobbar där är i ganska hög grad invandrade personer. Personer som har, de kommer nog från Europa tror jag, men där är någon som är rysk och någon som är, jag vet inte riktigt var allihop kommer ifrån.
Så i Vanda, du har varit i Vanda mycket nu.
Jag har varit i Vanda mycket nu och till exempel, jag har inte ens försökt tala svenska i min närbutik för att jag vet att de inte kan.
Okay. Det
är liksom, och någon som lite, en av de unga tjejer, hon har frågat med nyfikenhet vad vi talar för språk och varför.
Ja.
Så då är det liksom helt onödigt att försöka tala svenska med henne, för att hon skulle bara tro att jag jävlas dessutom.
Ja, för jag kan ta mitt första exempel från närbutiken i Kyrkslätt. Kyrkslätt då, vad ska man säga, tvåspråkig kommun, ja, och ungefär 40 000 invånare och drygt 70% finskspråkiga, cirka 15% svenskspråkiga och resten har andra språk. Och det har ju varit en jättesnabb inflyttning i Kyrkslätt. Så tidigare, jag kommer ihåg en rolig grej, det var en kompis pappa i den här lilla byn Överby där vi bor, så sa att för 100 år sedan här fanns 75 invånare och en finne. Så.
100 år menar han att finnen var en av dem eller?
Jag vet inte, det var plus en. Men nu är det som sagt, nu är det ganska finskt. Och jag tog min första i matbutiken. För jag vet inte, jag är sådär att jag går ofta till samma matbutik. När jag har lärt mig var bakplåtspappret och soja såsen finns och så vidare. Det blir bekvämt att veta vart jag ska gå. Och jag ansvarar ofta för att handla i vår familj. Så jag går tämligen frekvent till den här samma butiken, ser samma människor som jobbar där. Jag ser ju förstås på deras flaggor då, att vem har en svensk flagga och alltid talar svenska med dem. Eller sen som du också, att jag hör sådär när jag går i butiken att okej, att den här människan talar svenska med de här, då talar jag också svenska med den här. Nåväl, jag känner alltså ganska bra de här typerna som jobbar där i butiken i och med att jag ofta går dit. Och nu under experimentet så gick jag brukar gå till den här infon också, för jag köper alltså då nikotinpåsar där. Och där är ofta en ung, trevlig man som har då finsk flagga, engelsk flagga, och jag brukar alltid prata finska med honom. Men nu så börjar jag på svenska. Jag skulle ha då mina grejer.
Ja. Hur gick det?
Nå, han rörde inte min, fortsatte på svenska. Och jag var sådär att, du pratar en jättebra svenska, sa jag till honom. Så sa han då på en svenska som absolut inte var perfekt, men fullt begriplig, att han förstår jättebra, men pratar inte lika ofta svenska. Jag berömde honom med all rätt för hans goda svenska och sa, men varför har du inte en flagga då på dig nu. Jag menar, du pratar bevisligen nu svenska med mig här och vi diskuterar vad vi nu sen diskuterar där då. Just då diskuterar vi hans språk. Men så sa han då bara det att nja, att han känner inte sig helt bekväm med att ha den där, för att, den där flaggan då, för att då förväntar kanske sig kunden att han ska tala flytande svenska. Och jag blev bara så här, men den här gossen borde ju ha definitivt en flagga. Och jag blev lite så där, eller jag började kolla med de här flaggorna. Har du koll på de här flaggorna, hur man får en flagga på sig?
Det är jättefå som använder dem nu för tiden. Och i min hemkommun ser man dem nästan ingenstans. Jag tror att olika företag kan ha lite olika policy när det gäller vad de betonar vid anställning.
Ja.
Men det som jag tycker har varit trevligt är att på Uni hade funnits sådana här dekaler och olika sådana här märken
på Helsingfors
som man kan ha på sig.
Ja,
Helsingfors universitet, där man kan ha tala gärna svenska med mig.
Mm. Och det är just det här, jag tycker att sådana här borde de ha.
Och det skulle man kunna säga att det betyder, det förpliktar inte, det betyder inte att man behöver kunna jättebra, utan att man är villig att tala svenska.
Ja, därför att när jag började googla runt efter det här också för att kolla hur det är, så kom jag till precis samma, till precis samma sak som du också, att det är företaget själv eller kedjan själv som bestämmer att ska man ha de här flaggorna eller ska man inte ha de här flaggorna. Och sen förstår jag också att det är de anställda själva sen som gör bedömningen att okej, att nu upplever jag att min svenska är tillräckligt bra för att jag ska kunna ha den här svenska flaggan på mig. Och sen förstår jag också, och det här är nu bara vad jag kom till, att det inte påverkar lönen i en butik direkt. Det, även om du har en lång rad med flaggor och kan betjäna en kund på alla de här språken, så är det frikopplat från lönesättningen, åtminstone på de flesta ställen.
Just det. Men jag skulle ju som företagare belöna språkkunskaper vid till exempel rekrytering, även om jag inte kan betala högre lön.
Nej.
För folk som har goda språkkunskaper. Mm. Men jag tycker det också att det här att det är trist att den här flaggan ska betyda att det finns förväntningar på att man ska tala på något sätt felfritt. Jag tror att nu för tiden när svenskkunskaperna har sjunkit så mycket, så tror jag att svenskspråk eller finlandssvenskar på något sätt är tacksamma för det vi kan få. Medan jag vet att tidigare har man också hört att finskspråkiga personer som har varit villiga att tala svenska har upplevt att de har blivit hånade för liksom inte felfritt uttal eller för något genusfel, och så har man liksom härmat dem och skrattat. Och det är ju liksom så förskräckligt ohyfsat att det liknar ingenting.
Ja.
Och då får man liksom skylla sig själv om folk inte vill öva.
Ja. Nej, men det här var alltså på riktigt en jätte positiv upplevelse för mig. Jag ska kanske komma senare till att jag haft andra också. Men det här blev en så här en ögonöppnare för mig också, att jag inte automatiskt tidigare har testat att tala svenska. Han blev alltså glad, den här gossen, när vi talade svenska, och det kändes på något sätt lite mer familjärt. Kanske blev det för mig, alltså vi talar ju inte jättelänge där, men det blev på något sätt en lite annan stämning, märkte jag också när vi bytte språk där.
Ja, men det är intressant också hur till exempel svenska företag, när de kommer till Finland, så kan olika företag ha ganska olika inställning till svenska. För jag vet ju att till exempel kanske den största svenska företagsimporten som har butiker här och där i Finland har varit ganska nonchalant till svenskan.
Mm.
Medan det finns en annan kedja som har liksom också lite inredningsaktiga grejer och annat som jag märker att de verkar betona, eller liksom gärna rekrytera personer som talar svenska. För det har jag mycket oftare fått svenskspråkig service.
Ja. Så det här var nu ett exempel på hur det kan gå. Nu är jag nyfiken på dina.
Ni har haft ärendet i Borgo.
Till Borgo?
Ja. Och det, är alltså, det var en dammsugare jag ville ha, den var på specialerbjudande och närmaste tillgängliga exemplar fanns i Borgo och jag åkte dit.
Men är inte Borgo ett ställe där man, eller är det bara mina fördomar nu att man börjar på svenska också?
Jag börjar alltid på svenska i Borgo.
Ja.
Och det här är igen det här, alltså Vanda, precis som du sa att Kyrksätts har inflyttningen varit stor. Och i Vanda, alltså jag bor i min pappas barndomshem och i hans barndom, han är nu 81, men i hans barndom talar alla svenska i Sandkulla.
Plus en finne kanske.
Nu fanns det några fler, men alltså det var svenska som var det omarkerade och alla kunde båda språken. Mm. Men här har inflyttningen varit ännu större och det är ju liksom mera tätort. Och det har kanske varit en sån här tillgänglig, liksom, det har varit ganska billigt att bo i Vanda, så att folk har flyttat dit i väldigt, liksom inflyttningen har varit enorm. Det var liksom landsbygd på pappas barndom och nu är det ju minsann liksom tätort med stora höghus nära oss. Och så att inflyttningen har varit så stor att svenskan har liksom spets ut och den har drunkna och försvunnit. Och den här kunskapen om svenska och vad det ska vara bra för är inte särskilt utbredd. Så att den här liksom Dickursby-området eller Vandas svenska bakgrund är ganska obekant för många av dem som bor där nu.
Ja.
Men i Borgå är det fortfarande en ganska stor andel som har svenska som modersmål. Så där tycker jag att det är liksom, precis som i Kyrkslätt, att folk som har vuxit upp där har kanske hört mycket svenska och ser svenskan omkring sig.
Exakt så.
På ett annat sätt än man gör i Vanda.
No, men hur gick det med dammsugan nu då?
Dammsugan, jag hade alltså, det var ganska minimal kontakt eftersom jag hade snabbt insett att det fanns ett exemplar kvar av den här dammsugan, så jag slog till och betalade och på nätet.
Ja, jag skulle bara hämta den.
Så jag skulle bara hämta den och tala svenska. Och det var ju också å andra sidan den här vokabulären väldigt förutsägbar.
Mm.
Att jag skulle säga att jag har ett paket och så visar jag ett beställningsnummer och så visar jag i det. Men det här kunde jag inte göra på svenska.
På riktigt?
På riktigt.
Inte i Borgå?
Inte i Borgå. Och då var det... Sen var det någonting jag ville veta, vilka så här munstycken som följde med, och det kunde hon svara på sen på finska då, men det var där avvek jag från det här riktigt förväntade ämnet.
Tämä on tämmöinen suukoppa eller tämmöinen munstycke.
Mitkä osat, vilka delar följer med. Men sen gick jag till järnaffären Nestgårds.
Ja.
Och de gav mig service på svenska, inte målarfärgsförsäljaren. Han talar finska.
Ja.
Jag hade först försökt på svenska.
Ja.
Men sen kassaexpediten talar svenska, och jag tycker ju kanske att hon blev lite extra glad, trevlig, efter att vi hade bytt språk. Men det kan hända att jag projicerar.
Nej, men jag tror inte att du gör det. Alltså jag har den där samma erfarenheten från de här experimentveckorna, att det blir som sagt lite mera familjärt, det blir lite glad, det blir sådär att du och jag, hej, vi har en grej tillsammans här.
Och då är nu den här expediten, hon hade svenska som modersmål, men jag har varit med om samma sak också när det inte har varit en modersmålstalare, men som har talat svenska.
Ja, men sen tänker jag också det där, det kan ibland bli lite för familjärt också, så blir det sådär att om du har då den här, ni har er grej när du kommer, så kommer du liksom mitt i allt så radar du upp 8 chipspåsar och 96 öl. På bandet där, så att det ska vara lite fotbollskväll. Vet du, att det blir kanske också en sån där, att då skulle du kanske hellre ta till finskan om du kommer med det.
Bara lite saker. Anonym med sina laster.
Kanske lite, om du förstår vad jag menar.
Pinsamma inköp.
Ja, men att det blir en annan stämning som på något sätt är svår att beskriva. Nej, för att jag har det här som du beskriver om Borgå, så har jag alltså i Vasa, i den stad där jag är född, börjar alltid på svenska.
Ja, Vasa börjar också alltid på svenska.
Ja, och det funkar överraskande väl, tycker jag att det gör. Och det här hänger ju ihop med att rent procentuellt är det ändå en större andel svenskspråkiga i Vasa, och ser man på alla kommuner runt omkring som kommer in till Vasa för att handla och så vidare, så blir det en ännu större andel som på något sätt kan svenska. Så ja, spännande. Jag kan ta min andra nu här, och den var du inne på, Helsingfors universitet. Jag har ju börjat studera igen. Jag
slutade doktorera och du började.
Jag började doktorera.
Jag lyckades inte avskräcka dig, det är en bra sak.
Nej, det gjorde du inte. På doktorandprogrammet för socialvetenskaper vid Helsingfors universitet, medier, studerar jag. Och mycket har ju hänt förstås under de här 30 åren sedan jag tog ut mina papper från Åbo Akademi, teknik och metodik och allting sånt där.
Men sen har du bytt från ett oerhört svenskt lärosäte till ett ändå inte fullt så svenskt, även om det är väl så kom som du ganska mycket har att göra med.
Jep, och nu talar jag mer om Helsingfors universitet, inte så mycket om Sossokom, eller inte egentligen alls om Sossokom.
Och Sossokom är alltså en svenskspråkig enhet, Svenska social- och kommunalhögskolan, där man kan studera samhällsvetenskaper.
Så är det.
Mer eller mindre helt och hållet på svenska.
Man kan tänka att Sossokom är Åland och Helsingfors universitet
är riket.
Nåväl, det som jag har noterat nu under den här tiden som studerande eller som doktorand, så är alltså graden av internationalisering som har skett. På pappret då, den utbildningen jag går, är trespråkig. Finska, svenska, engelska, parallellt. Och det här med svenska nu som utbildningsspråk, nej, funkar inte så mycket.
Jag stämmer ganska överens med Sylvin 2024. det är precis det där jag har skrivit min doktorsavhandling om.
Ja, men det var ju precis det där som du skrev din doktorsavhandling om. Och det är ju i och för sig helt självklart. Jag menar, ser man nu på ett universitet och ser man speciellt då på ett doktorandprogram, så det är internationellt. Men hur internationellt det riktigt är, så har överraskat mig. Och det kan vara då en kurs eller ett seminarium jag går på. Det kan finnas finlandssvenskar där, det kan finnas finskspråkiga förstås, och så kan det finnas en internationell studerande, och därför tar vi allting på engelska. Så det kan hända att en finlandssvensk presenterar sin forskningsplan, en annan finlandssvensk är opponent, och så tar man det då på knagglig engelska, inte på, på knagglig engelska, inte på svenska, inte på finska, för att det finns då den internationella studenten eller några internationella studenter med. Och jag kan begripa det, att det är förstås så att då ska man inkludera den som varken kan finska eller svenska. Men att det inte finns litteratur, ingenting av kommunikationen sker på svenska, och det är jättesvårt att publicera sig på svenska i vetenskapliga sammanhang. Så att jag har bara konstaterat att vetenskapen måste vara det område som på något sätt har blivit mest internationaliserad eller engelskspråkig i Finland nu. Alltså många områden finns förstås. Men vetenskapen måste kanske vara det område där det har skett mest.
På gott men också på ont. För det leder ju till exempel att våra studenter inte längre får förebilder. Det är svårt att hitta texter. Det är svårt för svenska och finska studenter att lära sig skriva vetenskap på svenska och finska, för det finns för få exempel.
Och när vi ska diskutera vetenskap sen, jag menar efter en lektion eller efter ett seminarium med de finlandssvenska, så talar vi förstås svenska.
Men det är liksom det här också att man bara talar engelska, det blir också exkluderande för till exempel den här internationella personen som jag lite vagt säger, alltså om den här personen som inte talar vare sig finska eller svenska.
Ja,
för den blir inte heller inbjuden till de här nationalspråken på något sätt.
Den blir inte. Och då märker jag också det här som du säger om den här fattigdomen som uppstår då, eller en brist på rikedom i språket gällande vetenskap. Så att när jag talar med en finlandssvensk sen, så kommer det alla de här konceptualiseringarna och operationaliseringarna och grounded teorier och evidens och så vidare. Alltså det blir ett konstigt språk då också, i och med att vi har tappat en så stor del av själva vokabulären.
Domänförlust kallas det, när ett språk inte längre, eller liksom när ett område, samhällsområde inte längre är tillgängligt på ett språk.
Nej.
Det blir en domänförlust för både finskan och svenskan i Finland, att vetenskap görs i minskande grad på finska och svenska.
Det är sant. Och samtidigt parallellt med det, eller andra sidan av den slanten, så är att själva diskussionerna, tycker jag, så har blivit otroligt mycket rikare. När jag i en annan kurs exempelvis sitter med studerande från Kanada, en från Tanzania och en från Kina. Och vi diskuterar då olika spörsmål som har att göra då med vad den kursen nu sen handlar om.
Men då är den genuint internationell på något sätt.
På riktigt. Och då kommer de här olika perspektiven in som gör att jag ser världen på ett annat sätt. Så det är som du säger, på gott och på ont det här. Men det är nog ett ställe där det är svårt att hitta något svenskt nu för tiden. Och jag menar, du jobbar ju där, du har skrivit din avhandling om det, och du har, jag menar, vi har diskuterat det, tror jag, en gång tidigare här i näst sista ordet också, att hur du har upplevt det där.
Jag undervisar studenter i att skriva vetenskap på svenska.
Mm.
Och det är svårt. Jag talar jättemycket om min egen avhandling. Lite som Gyllenroy Lockman, Gilderoy Lockhart i Harry Potter, som hela tiden kommer dragandes med sina egna böcker. Men det är ju å andra sidan ett verk som jag kan, och den är skriven på bra svenska.
Ja, minsann.
Ja. Jag menar, nu ska jag få säga, jag är språkvetare och journalist, så nu kan jag liksom få säga att det är ett gott vetenskapligt språk.
Men pratar du svenska i andra sammanhang då? Alltså pratar du, om du går på, vad ska jag säga, du går och käkar lunch på universitetscafé?
Unicafé på Sosso kom alltid.
Ja, där
och alltid. Där inte det alltid som de talar svenska, men jag tycker att det är en jätteviktig signal. Jag tycker det är svagt av en stor koncern som Unicafé att inte hitta personer som är villiga att tala svenska. Och det är trots allt ganska begränsat med saker som man ska kunna. Man ska kunna berätta om allergener, och man ska kunna säga 2,50 tack, smaklig måltid.
Ja.
Så det är liksom, det här ska vara möjligt att fiska fram.
Man tycker det, ja.
Ja, men det beror på vaktmästarna på språkcentrum talar jag finska med. Vaktmästarna i forskhuset talar jag svenska med. Och så kom förstås alltid svenska. Men det beror på om man vet var man... Man har liksom prövat sig fram och vet var man, var svenskan funkar.
Ja, jag läste förresten, det ska vi säga nu också om Helsingfors universitet. Jag läste att de kommer att inleda en kampanj som heter Våga tala svenska, som inleds nu.
Ja,
så att det görs alltså saker också.
Och mina kollegor, där finns det många som talar svenska med mig och gärna.
Mm. Men de är ju sig språkproffs allihopa.
Och inte det alla som är bra på svenska, men de tycker de liksom... Och jag tycker det är jätte... Jag känner mig uppskattad därför att det ger en signal om att mitt språk också
duger,
syns och duger. Ja. Men det här är alltså, det här tycker jag är jätteviktigt att tala om minoritetsstress. Och minoritetsstress.
Vad menar du med det? Ja?
Minoritetsstress handlar om på vilka sätt det stressar en att vara en minoritet. Och nu vet jag att finlandssvenskarna är kanske världens mest privilegierade minoritet. Och det är mycket jobbigare att vara en person som har invandrarbakgrund som ser annorlunda. Mm. Det direkt syns på dig att du eventuellt kommer någon annanstans ifrån. Och de fördomar man möter och de liksom rädsla för... Och jag menar sexuella minoriteter, könsminoriteter. Man är rädd för att eventuellt bli bemött med våld. Man är rädd för att bli mobbad, utstött, etc. Men jag tycker som finlandssvensk är man också rädd för att... Liksom på något sätt så tycker jag att jag hela tiden bär ansvar för hela min folkgrupp. Att man måste vara så helvetes trevlig.
Ja,
för att det inte ska vara de här finlandssvenskarna som inte vet du, som är såna och såna. Eller ska de vara såna och såna så vill jag nu i så fall att de ska vara trevliga och glada och hejiga.
Ja.
Uppfattas som såna. Jag vill inte att liksom, det här som sen kommer och kräver service på svenska. Och samtidigt så är det just precis det man borde för att vi har ju lagen på vår sida. Ja. Det finns en massa situationer där man har rätt i det.
Ja, det.
Och frågan är fri. Nu kan man alltid fråga, talar du svenska och sen ser man var man hamnar.
Ja.
Men det är svårt det här.
Ja. Men minoritetsstress, det är ett jättebra ord.
Ja, och det är ett verkligt fenomen. Och det är jätteviktigt för oss som talar svenska i Finland att vara medvetna om det. För att vi kan också tänka på andra minoriteter och signalera att och bete oss på ett sånt sätt att folk känner sig trygga.
Mm.
Men sen kommer jag också in på fördomar, vilket också är en delorsak till att jag väljer svenska i vissa situationer och inte väljer det i andra.
Nej.
Och det här är igen en sån situation där jag liksom egentligen skäms för att jag gör skillnad mellan folk och folk. Men det handlar också om att hota ansiktshotande situationer, att jag utsätter någon för att jag talar svenska och så kan den inte och så kanske den blir generad för att den inte kan. Och det var kanske inte jag kanske inte vill att någon ska bli generad för att den inte kan, men jag vill å andra sidan signalera att det finns behov av svenska. Det kan vara bra att kunna. Och det här, då tänker jag att det finns liksom vissa situationer. Och sen tänker jag att vissa personer kan jag helt sonika utsätta för det här. Och jag tänker att det har att göra med till exempel utbildning. Att om någon har en viss utbildning så tycker jag att det kanske ingår att man också kan svenska.
Eller position.
Position också.
Ja.
Så att mitt exempel är det här att när jag har varit på bibban i veckan. Så var jag på...
Ja, det är ett bra exempel. För där... Det är ju typiskt. Där kan man tala svenska.
Ja.
Eller ska tala svenska.
Ja. Och nu var det alltså, i Dickursby vet jag vilka jag kan tala svenska med. Och också någon som jag inte vet att jag kan tala svenska med så brukar jag säga att talar du svenska och sen ser vi var det börjar. Men nu var jag i Björkby av någon anledning. Jag hade ärende dit och tänkte att men då ska jag lämna tillbaka. Eller jag ville förnya ett lån som jag hade förnyat så många gånger att jag inte mera fick göra det automatiskt. Så gick jag till kassan och sa hej, kan ni få förnya det här lånet? Och det funkar alldeles jättebra. Jag fick service på svenska, var inte modersmålstalande, men det var igen en sån här som lite liksom på något sätt med en blinkning att jag talar gärna svenska med dig.
Ja.
Och sen bakom henne satt sen min svenskspråkiga eller svenskkunniga, inte hon heller modersmålstalande, men hon har bott i Sverige länge och det är jättefint att de på Ivandas största bibliotek har på barnavdelningen har de en person som ofta är där som kan svenska.
Minsan.
Och hon satt där bakom och sa hej, att jag är på fel bibliotek idag. Och så bara, vi kände igen varandra. Jag blev vika av er. Och jag vet inte om hon skulle ha känt igen mig om jag inte skulle vara den här som hon talar svenska.
Nej. Får jag ta dig med till strömmingsmarknaden?
Ja.
Ja. Var du på strömmingsmarknaden?
Inte i år, jag är ledsen över det. Nej, det blev inte.
Nej, men jag bestämde mig för att ta en runda där. Och jag säger det här nu av den anledningen för att jag kommer lite till det som du sa här för en par minuter sedan. Och förstås, vi själva fiskebåtarna, att köpa strömming, inlagd strömming där, så det gick ju bra för att där fanns då fiskare från Pellinge och där fanns fiskare från Åland och så vidare. Och där tyckte jag att det var på något sätt så skönt att det kom pocka suomi och det kom pocka Kakaruotsi, och det var en diskussion där
ett riktigt språktorg.
Ja, men på riktigt, och jag blev bara så glad och jag kände mig så hemma där på, det var bara så härligt allting att tala om smaker och tala om priser, och de från Åland sen som berättade om sina smaker gjorde det nu på sin finska, och en finskspråkig så kunde sen ta till den svenska den kunde och sådär. Jag blev bara så glad.
Ja.
Men jag skulle också ha potatis. Eller det var ett svepskäl för mig att gå runt i alla de här andra stånden som finns där. För det är ju ingalunda bara fisk som säljs där numera, utan det är ju en massa grejer.
Hantverk och...
Absolut, en massa kräsa och en massa grönsaker och så vidare. Jag skulle ha potatis. Jag gick till 5 ställen och frågade efter då potatis. Eller jag liksom, potatisen låg ju framme där, men jag ville diskutera potatisen. Som du vet tycker jag om att prata om potatis.
Mm.
Och alla, förutom en, bytte till engelska.
Och det tycker jag också, det här lite så här att bara för att du inte kan språk så behöver du inte utgå ifrån att jag inte kan språk.
Nej!
Förlåt nu.
Ja, men på riktigt. Och det var alltså då en som fortsatte nog på, som sa att ska vi ta det på finska. Men 4 av 5 bytte till engelska när jag kom och ville prata potatis. Okej, där fanns några som jag tror utifrån utseende var utlandsfödda eller har sina rötter i ett annat land. Men ändå på något sätt den här automatiken. Och jag konstaterar då, och det här är nu min slutsats efter den där rundan, att en ny form av tvåspråkighet har vuxit fram i Helsingfors eller i huvudstadsregionen, finska engelska. Men sen har jag också en teori om att det har vuxit fram med en bland unga finlandssvenskar som ogärna talar finska där det är svenska engelska. Och att den här engelskan på något sätt har blivit så pass stark att den har kommit in i tvåspråkigheten och tagit bort en del av den här gamla hederliga som vi hade när jag köpte strömmingarna, finska och svenska.
Ja.
Har du noterat samma?
Ja, det är ju jätteledsamt att det finns en här ömsesidig ovilja att tala varandras språk, och då ökar ju klyftorna i samhället mellan befolkningsgrupper.
Ja, men de gör det. Men hur reagerar du när du är på kafé eller restaurang och hen som sen serverar eller bjuder till bords eller så gör det på engelska?
Jag tycker det är otrevligt. Jag tycker på något sätt att jobbar du inom servicebranschen, jobbar du inom turism, jobbar du liksom med restaurangverksamhet, så då tycker jag att det ingår en positiv inställning till språk.
Diskutera gärna det här med oss. I appen på arenan, vilka positiva eller negativa erfarenheter har du av att börja på svenska? Gå in på arenan och diskutera med oss. Hej Jenny och Jens, det är Mårten som skriver så här till oss. Ni pratade senast om Helsingfors-orden frido och kunde. Samma dag som jag lyssnade på programmet hörde jag ordet dösa användas om buss. Finns det en koppling till svenskan också med dösan? Jag tycker att jag har hört det någon gång att det skulle vara så, skriver Mårten. Använder du ordet dösa, Jenny?
Nej, jag kunde säga så som barn, men det har nog försvunnit.
Det är slang från Helsingfors, stadens slang, och jag tog reda på det här med dösa, och det började användas så där utbrett på 1960-talet. Och det finns 3 teorier. Nu tänkte jag, Jenny, att du får säga sen vilken av de här teorierna som du tror mest på. Teori 1. Tros här stamma från det svenska ordet dosa, alltså ask, burk.
För att de ser burkaktiga ut då.
För att de ser burkaktiga ut, helt enkelt.
Människoburk.
Teori 2. Att det kommer från buss som blev busa eller dusa och sen blev dösa därifrån. Också från svenskan. Teori 3. Och det här är alltså de olika språkvetare som debatterar det här. Att det kommer från märket Dodge som tidigare kallas för Dötsi eller Dotsi. Och då var det tydligen bussar som hade det här märket. Och där kommer Dötsin eller där kommer Dotsin.
Jag tycker spontant att 3 låter på något sätt sannolikast, men jag vet ju inte hur vanliga de här dodgerna var.
Nej, jag vet inte heller. Jag försökte kolla det faktiskt, men jag har inte hittat uppgifter på hur bussarna, vilka märken de hade på 1950- och 60-talet i Helsingfors. Men i varje händelse, de flesta är, och nu säger jag då på finska språk, vetare, språkvårdare, tror att det är teori 1 som är den mest sannolika, alltså det här med
människodosan,
och de hänvisar sen till andra motsvarande ord som aski till exempel, alltså om en ishockeyrink så kallar man för att någon är nytt askissa, alltså i asken där, eller boxissa, alltså i straffområdet i fotboll och så vidare, och då är det inte långsökt att tänka att det var den här dosan som var en fyrkantig låda där människor sen körde fram och tillbaka i Helsingfors. Men en stor sannolikhet är att svenskan har varit inblandad där på samma sätt som med tåg, alltså Zuge eller spåran för spårvagn eller skurun från svenskans skåra och så vidare. Så att det här svenska så finns i, när det gäller kommunikationsmedel, spårvagn, tågar och bussar i Helsingfors.
Det var det man lekte med svenskan och på det sättet har ju många av de här slangorden kommit till.
Ja, och under en tid när tvåspråkigheten var betydligt mer levande och närvarande i Helsingfors än vad den är idag. Mm. För att det här var ju då från, det här ordet då från 1960-talet, men går vi ännu längre bak i tiden så definitivt ännu fler som kom in i stadens slang från svenskan och började användas av båda.
Just det, man ville visa att man var liksom världsvan och hemma i ett område där man talar båda språken.
Men kanske i dösen, så där pratar vi inte så jättemycket svenska.
Men alltså det finaste slangordet för buss i Finland, som vi har, eller ordet för buss som vi har i Finland, det är ju tammaforsinska nysse. Det kommer från nysse tulee,
alltså
nysse tulee, nu kommer den. Så nysse tulee, nu kommer den, och då blir det nysse, blir den här alltså. Nyssen kommer.
Du har helt.
Det är ju alltså så nysse tulee, men det blir nysse tulee på tammaforsiska. Och de, alltså bussbolaget, de heter nysse, heter de här stadsbussarna i Tammerfors.
Har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne? Adressen är nastsistaordet@yle.fi. Men nu för denna gången säger Jenny och Jens.
Morgens! Morgens.